Podplay.
Föreställ dig någon som inte har tagit upp någonting och sen plötsligt bara, jag följer med den här trippelängen här borta och jag kommer ta med mig våra döttrar typ.
Nej.
Alltså det måste vara så fruktansvärt traumatiskt.
Och det är som att det var liksom först då, hon beskriver det här själv, som att det liksom började gå upp för henne vad de har varit med om.
Sorry.
Det här är så jävla hemskt.
När hon kom dit.
Det här är så jävla hemskt.
Välkomna till ännu ett sommaravsnitt av Mord mot mord med mig, Karin Landré och dig, Anna Sandel.
Yeah.
Och nej, nu är det dig till sandal.
Yeah, tråkigt. It's okay.
Has it happened before?
I'm a flip-flop, yeah, it's happened before. Mm,
jag är ju laundry, alltså laundry, smutstvätt då.
Just det.
Ja,
vi är här för att tvätta vårt lite smutsiga byk med det.
Men också förhoppningsvis buken. Om den är smutsig.
Det är den. Välkomna till vårt sommaravsnitt. Och vilket sommaravsnitt sen?
Ja, vi är tillsammans. Bara en sån sak.
Bara en sån
ihop.
Sak.
Vi har blivit ihop.
Vi är numera älskare.
Vi har blivit ihop. Jag tror det är många som längtat efter det här beskedet.
Alltså faktiskt. Många som undrat och många som längtat. Mm.
Vet du vad, jag tror att det är exakt noll personer som har undrat.
Om vi är ihop?
Ja. Alltså jag tror inte det finns en enda person som tror att vi är det. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det tror jag inte bara för att de är liksom så alltså att deras straight bias är så starkt. Nej. Utan bara att jag tror att det är solklart för dem att våran kärlek är djupare än sexuell.
Ja, okej. Okay. Vet du vilket jag tror? Alltså verkligen. Där, vet du vilket jag tror kanske tror att vi är ihop?
Nej.
De som arbetar med att ge massage på Grand Hotel.
De som bara, nu kommer återigen det här paret. Som kommer en gång om året och får sin couples massage.
De tror garanterat det.
Ja. Och det tycker jag de kan få fortsätta tro.
Det tycker jag också.
Vi är just nu i Kivik.
Ja.
Kan det bli somrigare än så?
Det kan det inte.
Det kan det absolut inte. Vi är hemma hos dina svärföräldrar. Mm. Det känns ju underbart.
Ja, men det är väldigt mysigt
att
ni är här.
Tänk att vi har fått sammanstråla här.
Så underbart.
Och idag ska du berätta om ett fall,
ja.
Eller hur?
Ja.
Och jag tänker att vi alldeles strax bara ska sätta igång det.
Det tycker jag också.
Men innan vi gör det så tänker jag också att vi kan påminna om att vi släpper Patreon-avsnitt varje vecka hela sommaren.
Det kan vi påminna om.
Och snart, typ kanske ungefär samt snart, eller kanske redan när det här är ute, så har vi släppt ett extra fall.
Just det.
Så patreon.com/mord mot mord om man vill höra lite färskt
snack.
Färskt gott snack i bilen.
Det vill man.
Alla poddar 2015, alla sponsrade poddar 2015. Att det var olika snack i bilen.
Just det.
Så var det typ så Volvo som sponsrade.
Ja. Eller? Det känns typ som att vi gjorde någonting med någon.
100%. Det känns som att alla nöjesguidens produktioner under hela tiden var att det var att något gott snack skulle ske i någon god bil.
Ja, och även i en säng har jag varit med och gjort en produktion en gång.
Absolut. Som vi gör nu! Full circle!
Verkligen. Underbart. Okej, okay. Är du redo?
Jag är så redo.
För idag då så har jag ju ett litet sommarfall.
Är det hur somrigt är det skulle du säga på en skala från, vad ska jag säga då, vad är det minst somriga? Borås i oktober,
eller typ
till
så,
typ Allsång på Skansen den första fina sommartisdagen.
Jag tycker typ kanske att det är mer Borås i oktober.
Okej. Ja, som det ju ofta är i den här podden.
Exakt.
Får man ju lov att säga.
Jag tänkte säga att det är så somrigt som säsong 3 av True Detective.
Säsong 1 av True Detective.
Den är somrig.
Ganska somrigt, faktiskt.
Men det här är säsong 3.
Okej. Shit. Ja, men då kör vi.
Ja. I början på 2000-talet så fick narkotikapolisen Ron Goodwin upp ögonen för en person som bodde på en gård i ett avlägset område utanför Wichita i Kansas. Mm. Gården kallades för Angel's Landing och låg på ett 20 hektar stort område med flera olika hus, en stor pool. Och mannen som Ron då blev intresserad av var en av de boendes på gården som hette Lou Castro.
Mm.
Och anledningen till att Ron blev intresserad av den här Lou och det som först gick på Angel's Landing var för att han först och främst fick ett tips, men det var ett bra tips då, för han fick ett tips om att de boende som bodde där och kanske framförallt Lou hade en minst sagt lavish livsstil.
Mm-hmm.
Du vet, det var fina bilar och inte bara en, utan kanske så 10-15 bilar, alla i så miljonklassen, och alla bilar hade en sån specialgjord plåt som hette Angel 1, Angel 2, Angel 3, Angel 4 och så vidare.
Det är starkt.
De hade fyrhjulingar, hästar, allt du kan tänka dig på en gård, eller en väldigt lyxig gård kanske man ska säga.
Som ett lyxigt High Chaparral.
Typ så. Och det i sig kanske inte är något konstigt. Det är ju en del, och kanske framförallt i USA, som har det så här. Men anledningen till att Ron då reagerade på det här var för att ingen som bodde på gården, eller jag ska inte säga ingen, för det är någon, men de flesta, majoriteten av de som bodde på gården, hade inget jobb.
De har liksom ingen inkomst. Nej, sådär. Nej, jag fattar.
Och inte helt långsökt då för en person som arbetade inom narkotikapolisen, som då Ron Goodwin gjorde, var det ju då att tänka att så här, kan de här pengarna möjligtvis komma från droghandel?
Ja. Yep.
Och det tipset och Rons väldigt idoga arbete under många och långa år och hans väldigt starka magkänsla var det som, även om det då skulle ta mer än 10 år och krävas inblandning från FBI och en helt vanlig kille, som sen skulle bli slutet för sekten Angel's Landing.
Åh, jävlar!
Ja, alltså det här är... Jag ska säga så här. Det här är... ett väldigt, väldigt omfattande fall.
Ja, och du, man kommer få ett smakprov idag, eller?
Ja, alltså det är...
en sammanfattning.
Det kommer bli en sammanfattning. Det finns hur mycket som helst om det här. Det är jättemånga personer som har varit involverade. Det är väldigt få som är typ namngivna och sånt i olika källor. Så det liksom blir... alltså då hade vi suttit här om en vecka och pratat än idag.
Jag fattar. Men det var, jag gillade verkligen det här att det kommer krävas inblandning av alla från FBI till en helt vanlig kille. Ja. För det är man ju nyfiken på.
Eller hur?
Alltså hur det spannet ska se ut.
Ja. Ja. Och det är precis alltså, så spannet kommer se ut.
Jag känner mig mer intresserad av den helt vanliga killen.
Han är...
det här är ovanligt för mig, att jag är mer intresserad av den helt vanliga killen än FBI. Men nu kör vi.
Och han är toppen.
Ja.
...1959 föddes en man vid namn Daniel Perez i Arrasas Pass, tror jag att det heter. Eller så heter det bara Arrasas. Det borde kanske...
det låter som en ny Paris Hilton tagline.
Ja, absolut. Arrasas Pass, Paris Ass. Eller något. Han föddes då i Arrasas i Texas. Och det är liksom väldigt lite känt om hans uppväxt. Men han verkar från en liksom väldigt tidig ålder ändå ha varit en väldigt... låt oss säga karismatisk slash manipulativ person. Och liksom som ganska ung så började han liksom röra sig runt i landet, och kanske framförallt egentligen liksom i södern i USA. Runt 94-95 så befann han sig någonstans i Texas, och där träffade han en kvinna vid namn Patricia Gomez, som också kallades för Trish, som han då inledde en person med.
Va?
Nej.
En relation
med
denna person.
Exakt.
Yeah.
Och de hade ihop det ett tag innan de insåg att de var better off as friends. Så de gjorde slut, men det, liksom, det var en stark vänskap som hade bildats under den här ganska korta kärleksrelationen. Så att de liksom har gjort slut, men fortsätter att vara ett par, om du fattar vad jag menar.
Jag fattar.
Mm. Efter en tid efter att de har gjort slut så träffade Daniel istället en annan kvinna vid namn Marilyn, som hade 2 barn. Och Marilyn och hennes barn höll på att flytta, och medan de höll på med den här flytten så bodde de hos Daniel i några veckor.
Mm.
Och tyvärr så ska jag berätta det första, men tyvärr inte det sista fruktansvärda i dagens avsnitt. Oh, för kort efter att de har flyttat in så våldtog Daniel Perez Marilyns 14-åriga dotter. Och det pågick, liksom det skedde vid upprepade tillfällen under de här veckorna och även efter att de har flyttat ut. För att det verkar som att de liksom, ja, ändå hade, även när de hade flyttat så...
Vet hennes mamma om det här?
Ja, för att det här uppdagades liksom. Och Daniel ställdes inför rätta för de här övergreppen och han dömdes. Men när domen typ skulle verkställas så kunde de inte det. För att Daniel Perez hade hittats död i Mexiko.
Han fick sin egen död?
Ja, det här stämmer ju såklart inte. Men han kan då inte liksom ta emot sitt straff eller vad man ska säga. Och någonstans här i den här vändan då, när han har hittats död i Mexiko, så slutade han alltså vara Daniel Perez och blev istället då, eller tog sig istället namnet Lou Castro. Mm. Och efter det här hade skett, alltså, så blev bandet mellan Lou och Trish ännu tajtare.
Men bara efter att han hade våldtagit en 14-åring?
Ja.
Och sen dömt för det och sen undkommit det straffet genom att fejka sin död.
Ja, för hon har, tror man, liksom, jag vet inte på vilket sätt, men
alla, hon har hjälpt honom.
Hon har hjälpt honom att fixa det här och det är oklart hur hon har gjort det. Liksom. Men man kan ju tänka sig att han, för det jag ska berätta om nu, kan man ju tänka sig att han redan har liksom, börjat med, även innan då när han träffade Trish. Liksom.
Jag fattar.
För de är, det här är liksom har gjort dem ännu närmare än vad de var innan. Liksom, hon har ju räddat honom. Liksom. Så. Och de var ju tvungna att röra sig. Liksom, de kunde inte vara kvar där han hade blivit dömd. Men de håller sig kvar i Texas men flyttar till Corpus Christi som ligger i Texas. Och under den här tiden då och när han nu har tagit sig namnet Lou så har han, liksom, han liksom har verkligen gått in i det. Han har blivit en ny person kan man säga. Mm. Som heter då Lou Castro. Och det är inte bara ett nytt namn utan han har även flera egenskaper. Eller vad man vill kalla det. Han utgav sig nämligen då för att vara en 1000 år gammal ängel. Eller att han liksom besatt typ flera, tre olika änglar. Mm. Som var då centuries old. Mm. Och de här änglarna liksom hade olika egenskaper. Bland annat hade han då Amber som var liksom dödens ängel.
Förlåt, men vad är det för namn på en ängel? Mm. Namn på en gladiator? Ja, alltså i gladiatorerna.
Absolut.
Absolut. Namn på en ängel? Nej.
Nej. Nej. Men det Amber är till, då till exempel det. Dödens ängel.
Som är nästa, Steve.
Nej, men Daniel, de heter Amber, Daniel och...
Stuart.
Typ. Så riktigt basic ängelnamn.
Bob.
The angel Bob.
Bob.
Och Amber då berättade för Lou när det var dags för olika personer typ att lämna jordelivet. Så han kunde liksom se det. Han var då också en siare som kunde förutspå framtiden, se någons förflutna och som typ kunde få då olika sorts information från andra sidan. Så. Han kunde också veta när det skulle börja regna.
Tänker alltid
Mean Girls.
Ja, 100%. It's raining.
It's 80% that it might, chance that it might be raining.
Men det var inte så han.
Nej, jag tror att han gjorde det på något annat sätt. Alltså det var någon av änglarna. Det rycker i pungen. Det regnar. Och i Corpus Christi så bodde Lou i en lägenhet i ett sånt här komplex. Och Trish bodde i typ grannlägenheten. Och i det här lägenhetskomplexet då, där de bodde även en kvinna vid namn Mona och hennes två barn Lindsay och Cody. Och Mona har precis gått igenom en skilsmässa och så hon är liksom nyskild, typ har det lite tufft ekonomiskt och sådär. Och hon beskrivs av personer runt omkring henne som att hon var så här, en free spirit, som en modern hippie typ. Och hon och Daniel, eller hon och Lou och Trish blir supertajta. För att hon blir väl liksom bara så här: wow, den här mannen liksom som typ
tre änglar.
Ja, men så här, du vet, kan prata med andra sidan och hon blir liksom helt
tagen
av honom. Och efter bara några månaders vänskap så meddelade Mona sina barn att de alla tre skulle flytta till Wichita tillsammans med hennes goda vän Lou och hans goda vän Trish. Cody då, Monas son, han var så här, nej men jag vill inte flytta, typ. Jag vill gärna liksom bo kvar med min pappa, jag vill inte hänga med de här människorna, typ. Och han tycker att det bara känns inte bra, liksom. Mm. Och hon opponerar inte sig mot det, utan hon bara säger, okej, men om du vill stanna så får du absolut göra det. Men jag och Lindsay, vi kommer liksom hänga med.
Typ. Gammal var Lindsay?
Ja, men typ 14. Mm. 13 eller 14. Mm. Så de flyttar då först till Wichita. Och där bor de typ ganska kort. Och sen så flyttar de till South Dakota. Och där, när hon då hänger ihop med Lou och Trish och Lindsay, såklart, är med hennes dotter, så träffar Mona en man vid namn Jim. Och Trish träffar också en man som heter Brian Hughes. Så då är de helt plötsligt 5 vuxna och då Lindsay som är tonåring. Och de då liksom bor typ ihop, eller de hänger ihop.
Det blir en liten grupp.
Typ. Ja, och det sägs typ att Trish har varit så här, man kan inte välja sin familj, men det är precis det vi gör här. Mm. Typ Lou tar hand om oss, du vet. De här änglarna sa till dem genom Lou vad de typ ska göra, och du vet, massa sådana grejer.
Skönt.
Ja. Så 2001 så bor de där då i South Dakota, och Mona, Lindsay och Jim skulle ge sig ut i ett så här litet hyrt flygplan. Han, Jim då, var så hobbypilot liksom, och kunde flyga såna här små flygplan och hade liksom flera tusentals flygtimmar under bältet, och det måste man ju typ ha för att ta flygcert. Så ingen hade liksom någonsin kunnat förvänta sig det som hände. För planet var med om någon typ av olycka och kraschade någonstans typ i skogen eller bergen. Det är ju liksom bara så jävla tragiskt och chockartat för alla i deras närhet.
Alla dör.
Eller, ja, alla dör. Ja. Det blir kanske liksom extra chockartat för Monas son och Lindsays bror Cody. För han får inte höra om den här flygkraschen på typ en vecka. Och han får höra det, att planet har kraschat, men att Mona, Lindsay och Jims kroppar fortfarande inte återfunnits. För att när de gav sig ut så hade Jim inte angett någon flygplan.
Alltså, de har ingen aning vart de ska börja leta.
Så, typ så här, det pågick jättemycket liksom, eftersökningar och sånt, men ingen vet exakt var de har flugit när de har kraschat. Så att det är typ att de bara är ute och letar överallt. Och Trish och Lou var också med och letade, och till slut så hittades flygplanet och då de här 3 personerna, och ingen har ju då såklart överlevt den här kraschen. Så jävla sorgligt liksom. Mm. Och efter den här otroligt tragiska bortgången så flyttade de i gruppen då som var kvar, alltså Lou, Trish och Brian, till en ny plats. De landade i Lee's Summit i Missouri, och där började de leta efter liksom ett nytt hus, typ någon annanstans de kunde rota sig. Och när de letade då sitt nya boende så fick de hjälp av en mäklare, en kvinna vid namn Jennifer Hudson. Och hon hade familj, hon hade en man och 2 döttrar, och hon var en väldigt andlig kvinna liksom. Och hon och Lou tillbringade jättemycket tid tillsammans när de då letade efter gruppens nya hus, helt enkelt. Och hon blev, precis som Mona hade blivit, väldigt tagen av Lou som person. Det här då, liksom hela hans andlighet och hur han kunde prata med änglar och du vet, allt sånt. Hon blev helt
tagen. Man
hade
blivit lite imponerad, va?
Alltså lite.
Om någon har kommit bara, jag har 3 änglar i mig, jag kan prata med andra sidan. Alltså intrigued ändå.
Lite.
Ja,
eller?
Men ja, det är väl inte.
Ja.
Alltså jag hoppas inte att jag hade följt honom.
Nej.
Jag hade nog haft en följdfråga i alla fall.
Så att, inte så att du hade bara, 3 änglar säger du?
Ja. Och vad sa du att de hette igen?
Men så de utvecklar liksom en väldigt, väldigt nära vänskap.
Mm.
Och efter 3 månader i Lee's Summit så bestämde sig Lou och de andra för att de liksom ska lämna Lee's Summit och flytta tillbaka till Wichita. Och när de bestämmer sig för det så bestämmer sig Jennifer att hon, för att hon ska följa med och tar då med sig sina döttrar Emily och Sarah som då var 11 och 16 år gamla. Mm.
Alltså det är också någonting det här, hon levde i, alltså hon var ihop med liksom sin med barnens pappa. Alltså det måste vara det där, det måste vara så fruktansvärt chockartat med de där historierna om när någon bara jag drar nu. Alltså du vet, det känns som att det måste, de anhöriga kan liksom inte ens
förstå.
Nej, och
på så kort tid.
Ja, precis. Och det är väldigt, väldigt svårt att föreställa
och
sig.
Och det är inte så att Jennifer Lou, vad man vet i alla fall, inleder någon slags kärleksrelation.
Nej, utan hon bara, här är min ledare typ.
Exakt.
Min, jag kan tänka mig att bara du vet, kommer in en liten man och kan prata om en liten känsla.
Ja.
Då har man nog.
Alltså, kommit ganska långt.
Följ efter mig.
Men för att Emily och Sarah beskrivit det som typ att de hade, du vet, verkligen så ett helt vanligt familjeliv, du vet. Pappan var tydligen någon slags typ byggare eller husutvecklare eller någonting och jobbade mycket. Och hon jobbade också då som mäklare och sålde hus, men att hon, du vet, var hemma och lagade mat och du vet, så man kan ju, ja men precis som du säger, typ tänka att hon, och hon är så andlig.
Ja,
man vet ju typ alla gubbar som, är typ så här.
Men så måste det bara vara det här, alltså, jag tror att många män blir typ chockade av en fru som har flaggat för länge att hon typ vill skilja sig när hon väl vill skilja sig.
Så dra,
föreställ dig någon som inte har tagit upp någonting och sen plötsligt bara, jag följer med den här trippelängen här borta och jag kommer ta med våra döttrar typ.
Nej.
Alltså det måste vara så fruktansvärt traumatiskt.
Helt
och förvirrande.
Sjukt. Så, alltså verkligen så förvirrande.
För döttrarna förstås, men ja.
Och det var då när de lämnade Lee's Summit som de köpte den här platsen som inom kort då skulle få namnet Angel's Landing. Namngivet såklart efter Lou eftersom han är då en ängel.
That's where he landed.
Exakt så.
Är det så?
Mm. Från början så verkar det typ mest ha varit så här en ganska liten bit land som det verkar som att Jennifer liksom köpte åt gruppen som, och att det liksom bara låg ett hus, men att de med liksom tiden
började bygga ut,
och köpte land runt omkring och byggde pool och gjorde det liksom till det här som det sen var då. Så där bodde då Lou i ett hus, Trish bodde tillsammans med Brian i, och de har fått en dotter som heter Nicole, så att då är det Trish och Brian, deras dotter Nicole i ett hus, och Jennifer och hennes två döttrar i ett. Så att det är liksom tre familjer.
Just det.
Eller man ska kalla
men
det
han bor själv.
Han har, och det är det som, det är ett barn från början som hänger med hela tiden, som inte är namngiven och som är väldigt lite pratad om i alla källor. Men det verkar som att utöver de här personerna som jag pratat om vid namn, som är liksom är, så är det en liksom anonym
kvinna till som har ett barn.
Nej, som
får hans barn.
Nej,
nej?
Som okej, var ett barn när hon träffade Daniel/Lou första gången. Hon var tydligen 15 när de träffades första gången och han var 46. Så hon bor eventuellt med honom, men det är liksom lite olika i olika källor då, för att hon är helt anonymiserad liksom. Och som jag nämnde inledningsvis så var det så, de levde verkligen ett liv i ordentligt välstånd där. De har, vet, allt man kan tänka sig.
För vad?
Vadå för vad?
Alltså, var är alla pengarna från?
Det kommer vi till.
Okej, okej.
I sinom tid.
Okay,
i sinom tid. Och det verkar liksom, och du vet, det är så här, de har typ hostar mycket fester där, typ de är kompisar med alla som bor i liksom närmsta by typ. Lou typ skänker en bil till polisen för att de behöver ha en ny polis. Alltså vet, de är
han bara, här är du Angel 4
typ,
a Cadillac.
Så de är liksom verkligen, alla tycker bara att de är
väl etablerade.
Ja, alltså verkligen. Men år 2003 så kallades ambulans till platsen, alltså till Angel's Landing. Den som larmat polisen var den då 13 år gamla Emily. Hon ringde i total panik och berättade att Trish hade ramlat i poolen och att hon behövde hjälp.
Oj.
När larmpersonalen kom dit så hittade de mycket riktigt Trish i poolen, på liksom den grunda delen av poolen. Och hon kunde inte räddas. Emily berättade för dem vad som hade hänt. Hon berättade att hon, Trish och deras, alltså den 2 år gamla Nicole, hade hängt vid poolen. De var ensamma på gården. Lou var och köpte en ny bil med Emilys stora syster Sarah. Och de andra, typ Jennifer, var ute på något ärende liksom. Så att det var bara de 3 som var på gården. De hade hängt där vid poolen och då hade den lilla Nicole trillat i poolen. Och då hade såklart Trish rusat in i poolen för att rädda sin dotter, men halkat, slagit i huvudet och liksom sen blivit livlös i vattnet typ. Då hade Emily hoppat i poolen för att försöka hjälpa både Trish och Nicole, och hon hade försökt rädda båda 2, men Trish hade varit för tung och Emily kunde liksom inte få upp henne i poolen, utan hon hade liksom räddat Nicole och sen rusat för att larma då 911. Och sen kom de då. Alltså, det var det som hade hänt för sig, exakt. Och den här fruktansvärda olyckan lämnade djupa spår i alla som bodde på Angels Landings liv, såklart. De hade levt så super super tight, och för Emily och Sarah så var det otroligt tungt, för Trish hade varit som en extra mamma för båda tjejerna, för det verkar som att liksom Jennifer var typ den enda som arbetade med något slags vanligt jobb.
Så hon var typ inte där hela tiden.
Så hon var inte där hela tiden. Och då var Trish, som var jätteung, hon var så 26 år när hon gick bort, så hon är liksom superung. Hon hade varit som en extra mammafigur. Liksom, de var jättenära med sin biologiska mamma, men att hon var en vuxen på gården typ. Men trots den här chocken då av Trish tragiska dödsolycka, så gick livet ändå vidare. Och år 2004 så hade ytterligare 2 personer flyttat in på gården. Lou hade en ny tjej som flyttade in i hans hus. Hon hette Megan. Och de fick så småningom också en dotter som döptes till Angelica, namngiven efter hennes far, ängeln. Och i ett fjärde...
För att du tydliggjorde det, för det räckte inte med att du sa Angelica.
Och i ett fjärde hus flyttade en man vid namn David in, och han inledde så småningom en relation med Jennifer. Alltså Emily och Sarahs mamma.
Just det, just det, just det. Ja,
de flyttade inte. Ja, precis. De flyttade inte ihop, men de liksom hade någon typ av kärleksrelation.
Ovanligt att den här Lou inte har en kärleksrelation med alla typ.
Ja, nej, precis. Det känns ju som att han typ...
Fast i och för sig, det känns som att det är vanligt i sekter att så här, de har... Nu har jag ingen aning om det här, men det känns som att det är vanligt i sekter att de har relationer, men de ligger också med ledaren. Ja. Alltså lite grann så. Ja. Att det känns som att familjeband, alltså även kärleksrelationer till andra medlemmar, typ stärker ens del, alltså ens medlemskap i sekten typ. Så att det är ganska tacksamt att para ihop folk på det sättet med typ.
Det tror jag. Det framgår inte att han, är, att han ligger med de här.
Det känns som att det
här andra kvinnor.
Det för det gillar ju folk att dra på.
2006 skulle den här gruppen som bodde på Angels Landing drabbas av nästa tragedi. En morgon i mars 2006 så åkte Brian till... Alltså antingen så var han typ på en resa, hälsade på familj och skulle göra ett, liksom ett sånt engångsgig där. Eller så var han på sitt jobb. Men han arbetade som bilmekaniker. Mm. Så han befann sig i alla fall i en jobbsituation någonstans i mars 2006. Han hade arbetat länge som bilmekaniker och var liksom rutt på det. Han hade liksom verkligen koll på rutinerna. Men just den här dagen så hände någonting, för när Brian låg och mekade under en bil så föll domkraften, eller vek sig på något vis. Jag är ju inte mek, så att den pajade i alla fall och landade rakt på Brian som är avled av sina skador.
Uff.
Så igen liksom världens chock, en av medlemmarna, ytterligare en av medlemmarna går bort i en sån liksom
freak accident
verkligen. Och lilla Nicole har då blivit av med båda sina föräldrar på liksom bara 2 år, och vårdnaden om Nicole tillfaller då Lou. Och som du kanske minns så hade ju Ron Goodwin, narkotikapolisen, redan liksom flera år tidigare börjat hålla koll på Lou Castro och allt som liksom försiggick på Angels Landing. Och när han fick höra att inte bara Trish dött utan att också Brian hade dött, så var det som att han bara, det är något jävla lurt här. Så han, efter Brians död, så bestämde han sig för att lämna in en begäran hos US State Attorney. För att de skulle börja utreda liksom, kring den här gruppen. Eller att han typ skulle tillåtas att så här, få mer resurser. Typ. Han ville granska deras finanser. Han ville, du vet, verkligen bara säga, nu måste vi...
Det är någon skit här.
Vi måste agera. Typ. Men de var liksom knees deep i andra väldigt så stora fall typ. Så att han fick helt enkelt inte igenom sin ansökan. Mm. Sen gick det 2 år till innan nästa tragedi skulle drabba gruppen. En helt vanlig dag i september 2008 så åkte Jennifer Hudson iväg på ett ärende med sin bil. Hon lämnade Angels Landing och körde inte långt innan hon i en utfart till en större väg kolliderade rakt in i en mötande lastbil. Jennifer avled liksom direkt på plats där i bilen, och det här var liksom för alla runt omkring dem helt orimligt, för hon var alltid väldigt försiktig bakom ratten. Och det verkar som att hon inte var fastspänd. Alltså du vet, när de tittar på olyckan i efterhand så är det som att de bara, men hon hade inget bälte typ. Mm. Och för de som blev vittnen till den här bilolyckan, de beskrev det som att hon avsiktligt hade kört ut i fel körfält. Så än en gång så är alla i Angels Landing i chock. Ingen kan förstå vad som har hänt liksom. Ron Goodwin då, vår narkotikapolis, yeah, han tycker fortsatt att det här är skitkonstigt. Han bestämmer sig för att han ska göra ett nytt försök att ta reda på vem Lou Castro är.
Mm.
Han finns inte, alltså Lou finns inte i några register.
Såklart, för att han hette något annat när han föddes.
Ja.
Yeah.
Och han har inte köpt någonting. Han står inte skriven på någonting som gården äger. Alltså du vet, han finns inte.
Nej.
Så Ron vill få tag på Lous fingeravtryck.
För att se om han, just det, såklart.
Får han tag i dem så tänker han att han får reda på vem den här jäveln är liksom.
Jag är så spänd på att höra mer om hur han ska få reda på det.
Han kör efter Lou i bilen.
Ja.
Kommer till en restaurang.
Japp.
Tittar på dem när de äter. Han är där med Megan, alltså hans tjej. När Lou och Megan har lämnat så går Ron in. Visa sitt polisbricka.
Ge mig disken.
För, ja, han får den.
Japp.
Finns inte ett endaste fingeravtryck på någonting.
Hur? Han slipat ner dem?
Typ. Finns inte ett enda.
Så obehagligt att alltså, du vet att man bara är på dejt med någon, sitter och äter. Och att de hela tiden på sig sådana blåa plasthandskar. Typ.
Eller bara torkar allt noga som just fan
wipe
efter.
Wipe it down.
Finns ingenting liksom.
Men gud vad sjukt, okej.
Okay. Han är i soporna utanför, rotar. Ingenting.
Vad fan?
Mm. Så han bestämmer sig för att åka till Angels Landing och med sig har han ett gäng bilder som han skrivit ut på så glansigt papper. Han kom dit med svepskälet att det var ett inbrott i området och han vill då fråga Lou om Lou kände igen någon av personerna på bilderna. Så han tänkte att han skulle lyckas få Lou att ta på bilderna och sen skulle det vara liksom done deal. Men när Lou då liksom möts med de här korten så ber han typ Ron att så här lägga ut dem på bordet typ. Och sen så börjar han alltså bläddra mellan bilderna med typ sina naglar. Alltså du vet, han typ tar emot
armbågen.
Bilderna. Ja. Han tar emot bilderna typ så här. Lägger ner dem. Och sen så börjar han bläddra så här. Ja, alltså jag skulle inte förvåna mig om det. Bläddra så här med fingrarna. Eller med naglarna. Bläddra så här med handryggen. Så att det är liksom tydligt att han Lou fattar vad det är liksom han gör för någonting. Så Ron får åka därifrån igen utan fingeravtryck.
Okej.
Ungefär ett halvår efter Jennifers död så bestämde sig Lou för att han skulle liksom röra sig från Angels Landing. Så han tog sitt pick och pack och flyttade till Tennessee. Och Ron anade att det var triggat av att han varit där. Liksom att Lou visste att någon var honom i haserna typ. Och i princip alla andra stannade kvar i sina hem på Angels Landing. Men med Lou följde Emily, alltså Jennifers yngsta dotter, och även Trish och Brians dotter Nicole, som Lou då fått vårdnaden om. Sarah, Jennifers äldsta dotter, hon följde inte med till Tennessee. Hon är ju nu
måste
typ...
Nästan,
alltså hon är ju såhär 20, ja, hon är väl 21 eller något sånt. Och hon stannade kvar, men hon stannade liksom inte kvar boendes på Angels Landing, utan hon är fortfarande kvar i gruppen, så här, men hon har typ börjat plugga. Eventuellt bor hon hemma hos sin pappa. Det är lite oklart exakt var hon bor, men hon har i alla fall inte följt med. Och när Ludo är borta så kunde hon börja leva ett mycket mer fritt liv. Och någon kväll så var hon ute med typ en vän, och då träffade hon en helt vanlig kille, Daniel McGrath. Och
det här var en helt vanlig kille.
Det här är vår helt vanliga kille,
Danny.
Yeah. Och som det ju är när man börjar dejta någon, alltså de träffas liksom ut och så blir de kära helt enkelt, så, så pratar man ju mycket om allt liksom.
Yeah.
Vad man gillar, vad man inte gillar, vad man växte upp, hur man växte upp, allt sånt.
Vilka sekter man har gått med i det senaste.
Och när hon liksom börjar berätta om sitt liv typ i Angels Landing, så är det som att Daniel direkt bara är så här: det är något fel här. Det är något som inte stämmer. Och så överhörde han
en kille med huvudet på skatt.
Alltså verkligen, verkligen.
Vänta, hur många änglar sa du att det var i han?
Och så överhörde han ett samtal mellan Lou och Sarah. Och då får han bara, du vet, sån jätteobehagskänsla och bara, det är så jävla konstig dynamik i det här samtalet typ. Jag vet inte exakt vad de pratar om, men han bara direkt är så här: what's up? Så typ ganska direkt efter det här samtalet så frågade han Sarah rakt ut om hon har blivit utsatt för övergrepp under sin tid på Angels Landing. Och det är som att det var liksom först då, hon beskriver det här själv, som att det liksom började gå upp för henne vad de har varit med om.
Sorry.
Det här är så jävla hemskt.
När hon kom dit.
Ja. Det här är så jävla hemskt. För det för det första då som kommer fram, och det här är ju så jävla hemskt och sorgligt, så kommer det fram då att Sarah och hennes lilla syster Emily och andra väldigt unga tjejer före dem liksom har blivit groomade och våldtagna under väldigt långa perioder av Lou. Det kom fram då att han har sagt till de här tjejerna att hans änglar behövde det liksom, så att de var liksom tvungna att ligga med honom om han, så att han inte skulle dö helt enkelt.
Så det här är typ varför han inte kanske typ nödvändigtvis har sexuella relationer med de vuxna
exakt.
Kvinnorna
det
var, i gruppen.
Exakt. Jag tänkte för att han typ han våldtar barnen liksom. Och det finns intervjuer med då Emily och Sarah där de beskriver hur de liksom inte förstod vad som pågick då förrän långt efter. De beskrev det också som att så här, när alla vuxna i ens närhet liksom tror på någonting så, eller på någon, så gör man ju det själv också.
När man blir typ groomad, spirituellt groomad att liksom till andra möten. Åh, fy fan vad hemskt.
Och det är så här oklart om till exempel Jennifer visste om det här, och han har ju också, tror man, liksom våldtagit Lindsay som gick bort i flygkraschen och sådär. Och de är typ såhär, nej, hon kan inte ha vetat så. Men jag har också läst att Emily liksom bodde i Lou's sovrum när hon var typ så 11 eller 12 år. Men han har ju, alltså, han har ju manipulerat alla till den graden att så här, de...
Nej.
Liksom, ja, jag vet inte. Det är så jävla, jävla fruktansvärt. Sarah berättade för Daniel hur Lou kontrollerade alla och att det då egentligen inte var Lou, utan att det var då änglarna som han hade i sig som sa åt personerna i gruppen vad de skulle göra. Det var då änglarna som sa åt honom att han behövde förgripa sig på de här barnen, och att liksom... Det var änglarna som berättade allt som liksom var tvunget att ske för att de typ skulle överleva.
Man undrar ju, kanske du kommer till, men om han var tokig på det sättet att han själv trodde på det. Alltså jag säger inte att det är liksom bortförklarat, men förstår vad jag menar, typ att det är så här, att han bara visste, han bara använde det som manipulerings.
Jag tror inte att han trodde på det själv.
Nej. Det var som att han hade hittat ett sånt gyllene manipuleringsverktyg.
Yeah. Alltså verkligen.
Fan, vilket jävla äckligt. Alltså.
Han ska också ha sagt till Emily då, när hon var ett barn, typ att om du inte gör det här, liksom, om du inte tillåter mig att göra det här, så kommer din pappa dö. Liksom. Så att också det här liksom, hotet om att någon annan kommer komma till skada.
För att det typ också var inkorporerat i så här, han vet vilka som ska dö.
Exakt. Och Daniel McGrath då, Sarahs nya pojkvän, blir ju helt chockad och fruktansvärt ledsen av att höra om allt det här. Så han bestämde sig för att det här liksom måste få ett slut. Så han bestämde sig för att hjälpa Sarah att ta sig ur det här och stoppa Lou. Och han kontaktade genast polisen.
Bra.
Som kontaktade Ron Goodwin. Som, och sen FBI. Och alla du kan tänka dig. Och sen är liksom jakten på Lou igång på riktigt. För när han har lämnat Angels Landing då, du vet att han skulle åka till Tennessee, då har han liksom sagt till dem som följde med och de som var kvar att så här, ni kommer inte kunna, jag kommer inte heta Lou nu när jag är borta. Mm. Utan jag kommer gå under namnet Joe Venegas.
Förlåt, vad sa du?
Joe Venegas.
Joe Venegas.
Så de vet liksom nu att han är i Tennessee. De vet att han går under namnet Joe. Och de lyckas då hitta en övervakningsfilm. Alltså de får typ något slags larm då på så här. Här kom Joe Venegas upp. Antar jag i myndighetsfiler eller hur det funkar. Jag är ju bara hobbypolis som du vet. Så de får då en övervakningsfilm från en bank i Tennessee. Där en man då, Joe Venegas, som ser precis ut som Lou Castro.
Nej,
tillsammans med Emily öppnar ett bankkonto under det här namnet.
Mm.
Så när polisen ser det här då, så har man anledning att gripa honom. För att det är ju typ urkundsförfalskning eller vad det kan vara. Han får ju inte, alltså det är olagligt att öppna ett konto i ett falskt namn. Liksom. Yeah. Så Lou kunde gripas för det här. Liksom. De hittar honom och griper honom. Och äntligen kunde de då lyfta hans fingeravtryck. Jag ska bara säga det, när Lou grips så ringer polisen också Emily och bara, du måste komma hem nu typ. För att, och hon är bara så här, vilka är ni, vad är det här? Hon typ fattar ju absolut ingenting när han grips. Och blir också jätterädd att hon typ själv är i fara.
Ja, liksom. Såklart. Men han har ju liksom han har dragit i trådarna i så många år. Liksom.
Han har dem så här hårt. Men nu är han liksom gripen. De kan äntligen ta hans fingeravtryck. Men det finns ingen match i databaserna fortfarande.
Okej.
Okay. Vilket är jättekonstigt. Så att, ja, men det finns inte.
Är du förvirrad av ditt eget manus eller är du förvirrad av historien?
Jag är både och det. för det finns ingen match fortfarande mot Joe Venegas eller mot Lou Castro liksom.
Nej.
Och så att de bara, aha, vem fan är han då? Liksom, är han Lou? Är han Joe? Who the hell? Is
this guy? Mm.
Och samtidigt då som Lou, eller Joe, sitter häktad för urkundsförfalskning och så småningom även ska fängslas för det här under namnet John Doe då, för de vet fortfarande inte han vem han är, så pågår liksom, utredningen pågår febrilt för att liksom också kunna hitta annan skit på honom, för de vet att det finns annan skit.
Yeah.
Och alla som levt med Lou är väldigt protective. Typ Emily bara såhär. Och de säger i efterhand att det är för att de själva är rädda för vad de ska liksom kunna åka, liksom, åka dit för, kanske fel ord, men de är rädda för vad som ska hända dem. Liksom. Yeah. Men till slut då så började Emily, som fortfarande liksom var tonåring när det här hände, att berätta. Och de vet ju om övergreppen, hon berättar om dem. Men hon berättar en sak som liksom ska ge polisen något mer. Alltså det är ju fruktansvärt och nog med
ja,
de här
men det
våldtäkterna.
Kanske, det kan ju vara till exempel kanske svårt att bevisa.
Säkerligen. Det hon berättar är vad som egentligen hände den dagen Trish dog.
Just det. Japp.
Hon berättade då att Lou och Trish hade kommit till henne och sagt att det var Trish tur att lämna jordelivet. De sa att Emily inte skulle oroa sig för att Lou skulle kunna se till att Trish kom tillbaka. Lou sa till henne att hon behövde vara där då, Emily, när det här skedde. Hon sa också, eller han sa också så här, du behöver inte oroa dig för det heller, för att jag kommer kunna se till att du är någon annanstans samtidigt, men du behöver fysiskt vara där. Men jag kommer också kunna se till att du är någon annanstans. Alltså, så. Hon berättade då att den dagen som Trish dog hade han sagt till henne att ta med sig Nicole in i garaget på Angels Landing och att Trish då skulle drunkna i poolen när hon var där inne helt enkelt. När hon drunknat skulle hon ta med sig Nicole ner i poolen så att de blev blöta och sen skulle hon larma polisen. Han själv skulle ge sig till bilhandlaren för att köpa en ny bil åt Emilys stora syster Sarah. Emily berättade hur hon liksom gjort som han sagt. Hon hade tagit med sig Nicole in i garaget och sen hade hon hört liksom skrik, massa plask och annat ljud från poolen innan Lou stuckit in huvudet i garaget och sagt att så här, nu kan du starta din del typ liksom. Så jävla jävla hemskt. Så att man blir ju liksom ganska övertygad om att han har dränkt henne i poolen helt enkelt. För de hittade också typ så här något trasigt hårspänne som var Trish liksom, som låg i poolen. Som de bara, har hon, alltså så här, det var många saker som inte added up då, ja. Men som de nu bara är så här,
just det, att så här, det här hänger ihop med det här och det här.
Exakt. Ja. Så då fick Ron och FBI liksom något konkret, eller måste säga, på Lou. Och som du minns så var det ju fler personer än Trish som dött under tiden i Angels Landing. Så att de också bara så här, kan det vara något skumt med deras död också? Så att de börjar då granska de här dödsfallen närmre. Och alla var ju, som du sa, freak accidents. Men det var det som liksom var väldigt skumt med deras, alla personernas dödsfall var att efter de dött så hade liksom en stor livförsäkring betalats ut.
Mm, såklart.
Och den hade inte gått till Lou, utan den hade gått till en annan person i Angels Landing och ofta, eller vid flera tillfällen, till den personen som dog nästa gång. Och de första som dog under tiden som de hade något slags samröre med Lou var ju Mona, Jim och Lindsay, ja, gud, i flygolyckan. Kort innan den så hade Mona tecknat en livförsäkring på upp mot $1 million. Förmånstagare på den livförsäkringen var Trish. Kort innan Trish dött så hade hon tecknat en livförsäkring med förmånstagare Brian. Kort innan Brian dött så hade han tecknat en livförsäkring med förmånstagare Nicole, alltså deras dotter, men med förvaltare Jennifer Hudson. Och kort innan Jennifer hade gått bort så hade hon tecknat en livförsäkring där någon av personerna i Angels Landing då var förmånstagare.
Jesus Christ.
Så det var liksom aldrig Lou som var förmånstagare, men pengarna hamnade väldigt tydligt liksom i Angels Landing-plott. Och han var väl liksom allas
överhuvud, typ.
Överhuvud. Så pengarna var hans liksom. Och det var det här då som gjorde att de alla kunde leva så som de gjorde. Och de upptäckte då också när de började granska liksom alla konton att alla dödsfallen som skett hade skett precis när pengarna från den tidigare livförsäkringen hade börjat ta slut. Så det var verkligen liksom satt i system att bara säga, ah, det här funkade ju typ. Så.
Jävlar. För oss det är sex mord.
Ja. Och man kan ju inte bevisa att det är han som mördat dem, eftersom han i flera av fallen liksom inte ens var i närheten. Men det skulle visa sig att Lou till exempel arbetat som flygmekaniker någon gång under sitt liv, eller Daniel Perret.
Så man tänker att han har kunnat göra någon skit med planet.
Exakt.
Just det.
Och man tror då att han har liksom manipulerat dem så till den grad att de sen har, alltså typ Jennifer när hon körde ut mot trafiken, att det är liksom för att hon typ, alltså Emily och Sarah har berättat att mamman, att de liksom, Lou och mamman hade sagt typ så här, nu är det min tur, men oroa er inte. Alltså precis som de hade sagt om Trish. Och att han då sen har fått henne att köra ut mot trafiken. Just eftersom hon typ inte var fastspänd. Att det såg ut som det var så avsiktligt liksom när hon körde ut.
Gud vad sorgligt.
Nej, det är så fruktansvärt verkligen. Samtidigt som allt det här pågår så har polisen också fått kontakt med Trish mamma. Och hon berättade, eller hon var typ så här, jag vet inte vem Lou Castro är, men jag vet att min dotter för många år sedan hängde ihop med en man vid namn Daniel Perez.
Yep.
Så polisen tittade då på den mugshoten som fanns på Daniel Perez från då när han hade begått övergrepp på Marilyns dotter som jag pratade om liksom,
yeah,
way back. Och kunde då konstatera att Lou Castro och Daniel Perez var samma person.
Vad fan?
Ja. Så till slut kunde då Daniel Perez ställa sin förrätta under sitt riktiga namn och för en mängd olika saker. Han åtalades för Trishs död, för ett stort antal övergrepp på barn, för bedrägeri och en massa andra saker. Totalt var det över 28 olika åtalspunkter. Och som jag sa så kunde man ju liksom egentligen inte så här styrka att han mördat några andra än Trish. Det fanns ju inga bevis heller. Förutom liksom vittnesmålet från Emily. Men teorin var då som sagt att han hade liksom manipulerat dem så att de skulle mörda sig själva helt enkelt. Kanske med tron om att han kunde återuppliva dem. Liksom. I rätten så förnekade Daniel/Lou att han var skyldig till något av de här brotten han ställdes inför rätta för. Det beskrivs som att han var så här väldigt aktiv under rättegången, du vet, tog anteckningar och sådär. Emily har också berättat i en intervju att hon var skiträdd för honom under rättegången. Att det kändes som att han fortfarande kunde liksom kontrollera henne eller att han typ skulle attackera henne när hon satt och gav sitt vittnesmål. Trots sitt nekande så fälldes Daniel Perez år 2015 i Sedgwick County District Court för 28 olika brott. Och han dömdes till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 80 år. Men då skulle han ju vara 130 plus liksom. Han har intervjuats i NBC Dateline och där fortsätter han att förneka att han någonsin har sagt någonting om de här änglarna. Att han någonsin har sagt att han skulle vara en siare eller att han har gjort någonting av det som han dömts för. Vilket då får mig att tro att han absolut inte trodde på det själv. Nej, liksom, nej, utan verkligen. Att det bara var skit.
Det var bara manipulationstaktik. Liksom.
Verkligen. Trots allt hemskt. Jag vet ingenting om de andra som var med liksom, men Emily och Sarah är intervjuade i samma avsnitt av Dateline och trots allt hemskt som de liksom fick utstå så har de typ helt vanliga, eller så vanliga liv som de kan ha idag. Hon är gift med Daniel McGrath och de har 3 barn.
Gud, jag blir så rörd av det.
Nej men alltså det är otroligt ändå. Så det var lite kort, eller vad man ska säga, om Angel's Landing.
Jävlar.
Alltså så...
Det fuckar alltid med mig när det är så nytt, typ.
Ja.
Och just det här att vara så här... Vara så där spirituell och ändå vill jag ha så dyra bilar.
Nej, exakt. Det hänger inte ihop.
Det hänger inte ihop.
Munken ska sälja sin Ferrari.
Nej, men det är bara så jävla jävla...
Fy fan också, alltså. Och här att typ så här... Man tar med sina barn i den här skiten och...
Och precis som du säger, det är någonting som är så sjukt när det är så här, ni hade ju internet typ.
Ja.
Men han måste ju varit, och det är ju svårt, man har ju aldrig, alltså jag har ju träffat dig, en otrolig karismatisk person. Men inte ens du hade kunnat få det.
Nej, men jag är karismatisk men inte manipulativ.
Nej men och det är så här, det är ju väldigt svårt att föreställa sig, men samtidigt, jag förstår typ att det är så här, de är bra på att snappa upp folk när de behöver det typ.
Alltså för det känns ju som det.
Att se en lucka in i det här och så bara gå in och skapa kaos i människors liv typ.
Fy fan vad sjukt. Usch, jävla, vad sorgligt. Jag läste en artikel på The Mirror skriven av Vasaya Barbara, en av Stephanie Nolasco på Fox News, en artikel på Jackson Sun skriven av Roxana Hegeman, en av Eric Hawkins på Oxygen True Crime, flera artiklar på Wichita Eagle skrivna av Jason Tidd och Tim Potter. Jag har läst typ delar av domen mot Daniel Perez på casetext.com som heter State versus Perez. Jag har lyssnat på det här Dateline-avsnittet som heter Angels and Demons som är långt, det är liksom 1,5 timmar drygt och där då Emily, Sarah och Daniel Perez själva intervjuas. Det är ett väldigt bra och hemskt avsnitt, det täcker liksom ganska mycket. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Cult Following som heter Angel's Landing och ett avsnitt av Case Files med Kat and Ashley och det är avsnitt 32.
Jesus Christ alltså. Det där var
horrible.
Ja, det var verkligen fruktansvärt.
Ja.
Tack snälla du.
Tack Karin.
Och tack till er som har lyssnat och hoppas ni har det underbart den här sommaren. Och vi är tillbaka första veckan i augusti som vanligt, men vi släpper ju från arkiven avsnitt med lite lite inspelade nya intron och lite snack innan dess, eller hur?
Det gör vi.
Vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av